Här börjar Tid att ta farväl av S.D. Robertson, översatt av Frida Lindholm och uppläst av Kristoffer Svensson. Dedikation till Claudia och Kirsten. Kapitel 1. Att dö står inte med på listan över saker att göra som jag hade skrivit tidigare under eftermiddagen. Säkerligen hade bilföraren inte tänkt döda en cyklist heller. Men det var så det gick. Hennes stora svarta bil skar in över min väg. Den träffade mig rakt framifrån. Jag hann inte reagera. Ett hemskt tjutande ljud hördes. Jag kände kort att jag flög och fylldes sedan av sönderslitande smärta. Sen blev allt svart. I nästa ögonblick stod jag på trottoaren och såg två sjukvårdare kämpa för att återuppliva min sargade, blodiga kropp. Jag uppmanade dem desperat att lyckas och gick till och med närmare i hopp om att kunna kasta mig tillbaka in i kroppen i rätt ögonblick. Men det var lönlöst. Jag dödförklarades några minuter senare. Men jag är fortfarande kvar, tänkte jag. Vad är jag då? Och sen kom jag att tänka på Ella. Vad skulle hända med henne om jag dog? Hon skulle bli helt ensam, övergiven av båda sina föräldrar. Jag hade svurit på att det aldrig skulle hända. Vänta, ge inte upp, ropade jag till sjukvårdarna. Sluta inte, jag är fortfarande här. Ni måste fortsätta försöka. Ni vet inte vad ni gör, ge inte upp för helvete, jag är inte död. Jag skrek för full hals, bönade och bad dem att försöka återuppliva mig igen. Men de hörde mig inte. Jag var osynlig för dem. Liksom ironiskt nog för åskådarna som samlas vid polisens avspärrningsband, flera av dem viftande med mobilkameror, ivriga att få en skymt av döingen. Desperat försökte jag grabba tag i en av sjukvårdarna. Men när min hand rörde vid hans högra axel slets jag bakåt av en osynlig kraft. Den kastade omkull mig på asfalten. Jag blev förbluffad. Men konstigt nog kände jag ingen fysisk smärta. Jag reste mig och försökte igen med mannens kollega, bara för att upptäcka att jag kastades till marken igen. Vad i helvete var det som pågick? Sen fick jag syn på bilföraren som dödat mig. Hon kedjerökte mentolcigaretter under en ung polismans vakande öga. Det var en olycka, sa hon till honom mellan blossen. GPSen, den trillade ner på golvet vid fötterna. Jag försökte plocka upp den när, herregud, jag kan fortfarande se hans ansikte framför mig när han träffade vindrutan. Vad har jag gjort? Kommer han att klara sig? Säg att han kommer att klara sig. Se ut och må bra, frågade jag där jag stod framför henne. Stirrade henne i ansiktet och uppmanade henne tyst att se mig. Ser det ut som om jag kommer att klara mig? Du har dödat mig, jag är död. På grund av en jävla GPS. Titta på mig för fan, jag står mitt framför dig. Hon skulle ha sett glamorös ut om det inte hade varit för spyorna på de högklackade skorna och i det raka håret. Hon var likblek och skakade så häftigt att jag inte hade hjärta att fortsätta. Hon visste vad hon hade gjort. Varför är jag kvar här? Ropade jag upp mot himlen. Vet du vad klockan är? Frågade en polisman sin kollega. 3. Helvete, dags att hämta. Det tog minst en kvart att gå till Ellas skola och instinktivt började jag springa. De sista eftersläntrarna gick ut genom skolgrindarna när jag kom fram. Effekterna av min olycka visade sig redan i form av de framkrypande bilarna som fyllde ena halvan av förortsgatan med tilltryckta näsor och nyfikna ögon innanför rutorna. Jag sprang runt till byggnadens baksida där Ella brukade vänta och fick syn på henne där hon stod alldeles ensam, med övergiven min. Här, älskling, ropade jag och vinkade medan jag sprang över den tomma skolgården. Ingen fara, jag är här nu. Jag vet inte vad jag tänkte. Varför skulle hon se mig när ingen annan gjorde det? När jag såg min 6-åriga dotter stirra rakt igenom mig återvände jag till verkligheten.